Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Hej och varmt välkomna till DI's ledarpodd. Välkomna säger också till ledarskribenterna Henrik Westman, Tobias Wikström och Frida Wallnor, politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag 14 mars när vi spelar in. I måndags hissades Sveriges flagga vid NATO-högkvarteret i Bryssel. Därmed är vi nu fullvärdiga medlemmar. Vad betyder det egentligen? Vem vill börja?
Jag kan börja. Ja, men alltså det primära är ju såklart att vi omfattas av artikel 5 som innebär försvarsgarantier. Men också då att vi behöver bistå andra medlemsländer vid behov. Det är ju liksom det basala. Men sen så kommer vi också nu att bli en del av NATOs gemensamma försvarsplanering på ett annat sätt. Från och med nästa år så kommer ju NATO börja skicka så här skarpa förmågemål till Sverige som då är en del av deras regionala försvarsplaner om hur de olika medlemsländerna liksom taktar in i det kollektiva försvaret. Så det kommer ju bli en stor förändring. Och sen en tredje förändring är ju det här att nu kommer svenska representanter att få någonting att säga till om i NATOs alla staber. För NATO är ju mångt och mycket ett politiskt samarbete, så det kommer ju också bli en stor skillnad.
Vad betyder det för den svenska självbilden då?
Ja, men det tror jag. Det här har ju svenska ÖB pratat väldigt mycket om, att det här är ju en extremt stor förändring för Sverige. Att vi nu måste börja tänka på att vi är NATO. Att vi inte ska liksom hålla på att tänka vad som händer i NATO, vad NATO gör. För så har det ju exempelvis varit med det svenska EU-medlemskapet. Att folk har en tendens att prata om liksom, vad som händer i Bryssel, vad händer i EU. Men vi är ju faktiskt EU, så det där tror jag kommer att ta tid också med NATO-medlemskapet. Men det kräver ju framförallt en informationsinsats tror jag från myndigheter, att man liksom ökar kunskapen om den här alliansen vi har gått med i nu.
Sverige har ju en stark försvarsindustri, Saab, Bofors. Vilken roll kan de ta i ett NATO-sammanhang?
De får en väldigt viktig roll i NATO naturligtvis. Det är ju det är en av de saker som faktiskt gör Sverige unik, förutom kan man säga Östersjön, den långa kuststräckan och våra ubåtar, så är ju det att vi faktiskt har en väldigt, alltså för landets storlek, stor försvarsindustri och en dynamisk försvarsindustri. Och det har vi ju just för att vi har varit neutrala då i 200 år, så att vi har ju behövt göra allt själva. Men det här som vi lägger fram på bordet i NATO-högkvarteret i Bryssel, det är ju väldigt viktiga saker. Det är ju bland annat då den här kunskapen om ubåtarna, det är kunskap om flyg, och sen är ju Saab då oerhört vassa på vissa saker som det här flygspaningssystemet, REI. Man har pansarvärnsvapen, och sen har man då inte minst denna pyramidala exportsuccé som stridsfordon 90 har blivit. Ja, tyvärr, det är ju tråkigt, det är ju på grund av kriget, men det är väldigt många som köper det. Så att vi för fram väldigt många bra produkter och tekniker som NATO kommer, tror jag, sätta stort, stort värde på.
Ja, och Saab-vdn har ju uttalat sig väldigt tydligt om att han tror att deras marknad kommer att bli ännu större efter NATO-inträdet, att Saab kommer att bli liksom betrodd på ett annat sätt som bolag i och med att Sverige går med i NATO, att svenska försvarsindustribolagen liksom får tillgång till NATOs långsiktiga planering och inköpsorganisation, liksom att det blir strukturerat på ett annat sätt, och en tydlig fördel för de svenska bolagen.
Ja, verkligen. Jag tror det är en väldigt viktig poäng som Frida gör. Jag menar, ta Gripen. Gripen har ju med sagt haft svårigheter att nå kommersiell framgång. Flera länder använder det, men det är inte jättemånga som faktiskt har köpt det, utan man hyr det. Och det kommer ju bli en större acceptans för det här flygplanet. Nu finns det plötsligt ett till NATO-alternativ att välja på. Som exempel då, på att det faktiskt kan ge mycket mer affärer åt, åt svensk försvarsindustri. Men sen så tror jag också att när man pratar svensk försvarsindustri så måste man nu sätta in detta i ett NATO-sammanhang och ett EU-sammanhang. Förra veckan så presenterade ju EU-kommissionen en försvarsindustristrategi. Och det är ju ett första försök kan man säga till att ta ett långsiktigt större grepp på den här ganska fragmenterade försvarsindustri som vi har då i Europa. Och hur ska vi tillsammans gå framåt? Hur ska vi utveckla saker tillsammans så att inte länderna sitter och pysslar med sina små projekt på sitt håll, utan att man säger att vi prioriterar 15,5 mm artillerigranater, det måste vi tillverka mer av, och så liksom har man en diskussion kring det, och det tror jag är jätteviktigt. Jag tror också man kan se framför sig en ny fas i konsolideringen i försvarsindustrin. Den pågick ju ungefär för 15-20 år sedan, och jag tror att den kan faktiskt ta en ny fart nu när EU är så väldigt tydliga och NATO också har så att säga blivit mycket mer, vad ska man säga, aktuellt och viktigt, inte minst för Sverige.
Nu pratar vi bara försvarsindustri här, men vilken effekt kan ett NATO-samarbete ha på våra civila bolag?
Ja, men jag tror att svenska civila bolag skulle absolut kunna spela en mycket större roll i försvarssammanhang. Vi befinner oss i ett väldigt viktigt läge just nu när det gäller upprustningen av det svenska försvaret. Nu i slutet av april så ska ju försvarsberedningen lägga fram sin slutrapport om vad som ska prioriteras i den här upprustningen under perioden 2025 och 2030 och vad det ska kosta. Och försvarsberedningen består ju av representanter från samtliga riksdagspartier. Men här tror jag att det finns en möjlighet att man faktiskt ger civila bolagen en större roll. Att man på något vis tar fram en struktur, en kultur för hur man kan involvera civila bolagsteknik i svenska försvaret. Förhoppningsvis har ju svenska politiker tittat på hur kriget i Ukraina utspelas. Vilka tekniker som används där. För där är det ju i hög grad civila bolag som bidrar med sin teknik. Till exempel när det gäller drönartekniken är ju det mest uppenbara exemplet. Men jag skrev i min text här i måndags om det här amerikanska techbolaget Palantir som hjälper till med sin mjukvara och AI-utrustning för att hjälpa Ukraina att identifiera olika måltavlor och övervaka trupprörelser och så vidare. Och där tror jag verkligen att det finns en stor potential också att utnyttja svenska högteknologiska bolag i det här.
Sverige och Finland är nu de senaste länderna att ansluta sig till NATO. Hur ska man se på den geografiska betydelsen och hur kan Sverige och Finlands band stärkas i med NATO?
Det finns ju ett unikt band mellan Sverige och Finland. Och det är ju inte minst historiskt. Och man har fortsatt och haft ett väldigt nära samarbete med Finland under tiden efter kriget. Så att jag har väldigt svårt att se att det där kommer påverkas på något egentligen dramatiskt sätt. Tvärtom är det ju oerhört bra att även Sverige nu är med i NATO. Det är ju två NATO-medlemmar som har en lång historik av samarbete och som kommer fortsätta samarbeta.
Men och geografiskt så spelar det ju jättestor roll för NATO att både Sverige och Finland är med. Det gör det ju betydligt enklare att lägga upp planer för hur man ska försvara Baltikum exempelvis. Så det tror jag spelar väldigt stor roll. Men också Arktis ska man inte glömma bort. Både Sverige och Finland har ju en helt annan erfarenhet av att verka i den typen av barskt klimat än vad andra NATO-medlemmar har. Och Arktis blir ju allt viktigare nu geopolitiskt när isarna smälter. Vi ser att både Ryssland och Kina flyttar fram positionerna i Arktis. Så den delen av världen ska man heller inte underskatta, även om jag tror att Östersjön såklart är det som är mest uppenbara positiva faktorn med att Sverige och Finland går med.
Nej, verkligen inte. Och det pågår ju faktiskt i detta nu en övning uppe i Nordkalotten. Och det är ju faktiskt det är unikt att hela den här riktigt nordliga spetsen av Norden, den är nu NATO-område helt enkelt. Och Östersjön är ett innanhav, kan man säga, NATO-innanhav, förutom då Kaliningrad.
Då ska vi byta ämne. Tesla-striden är nu inne på sin fjärde månad. Sveriges längsta strejk tror jag det är, så här långt va?
Åtminstone på 80 år.
Till den yttre är signalen tydlig. På den fackliga sidan håller man ihop, men arbetsgivaren med Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer är desto mer splittrad. Vad är det som händer, Tobias?
Jo, Tesla-strejken utvecklades ju väldigt snabbt till att också inkludera sympatiåtgärder som då drabbar andra företag. Det mest kända är ju då det här företaget Hydro Extrusion i Vetlanda som tillverkar aluminiumdetaljer till Tesla-bilar. Och det arbetet försattes då i blockad. Och de har då fått säga upp, tror jag, 20 personer på grund av det här. Och det här är ju då ett företag som redan har kollektivavtal. Och det här är ju så att säga där striden står nu i Sverige rent, vad ska vi säga, på ett politiskt plan. Är det rätt att låta den här konflikten flöda över till andra företag som har gjort, som har följt så att säga den fackliga eller parternas regelbok, nämligen tecknat kollektivavtal. Där står striden, och då är det så att Svenskt Näringsliv officiellt vill begränsa möjligheterna till sympatiåtgärder. Men på sistone så har det blivit väldigt tyst i den frågan från Svenskt Näringslivs håll och också från flera av deras medlemsförbund. Och det är inte så svårt att lista ut att det har att göra med att man vill ligga lågt inför den riktiga avtalsrörelsen. Och där är det ju just IF Metall som är den ledande och en av de inledande parterna i den ordinarie avtalsrörelsen. Och det är ju IF Metall som har ställt in med strejk mot Tesla och håller på och påkallar de här sympatiåtgärderna. Så därför gissar jag att de ligger lågt från Svenskt Näringsliv och flera av medlemsförbunden. Men det är också känt att det finns ett stort medlemsförbund som jobbar med tjänsteföretagen, Almega, som ju egentligen är något slags paraply för flera arbetsgivarförbund också. Men de är ju väldigt kritiska mot detta och säger att statsmakterna egentligen bör ta initiativ till att reglera, begränsa sympatiåtgärderna, åtminstone som ett sätt att sätta tryck på parterna att själva göra någonting åt det här. Det där. Det är ju så det brukar funka i Sverige, att politikerna säger att vi vill ändra på det här och då måste parterna göra det till slut. Men där står striden på något sätt, att Svenskt Näringsliv på något sätt anses ha svikit sin egen politik eller sina egna ideal när de inte protesterar mot de här sympatiåtgärderna.
Hur står det till egentligen i Svenskt Näringsliv? I förra veckans podd så pratade vi om vilket ansvar de hade i Alecta-härvan. Vad säger du, Tobias?
Nej, ja, det är klart att de har många intressen att ta hänsyn till. De har de mest skiftande medlemsförbund. Och då blir de väl lite veka i såna här frågor. Men just beträffande Alecta så är de ju också en stor bolagsägare tillsammans med tjänstemännens fack. Och där har man ju visat sig extremt icke lyhörd för granskning och för kritik. Man är alltid väldigt sen på att reagera och på att så att säga vidta åtgärder. Och det tror jag säger en del om hur det verkar fungera på Svenskt Näringsliv. Och då kanske märks det också i den här valhäntheten inför Tesla-konflikten.
Vad säger Tesla då? Finns det ett slut på den här strejken, och hur viktig är Elon Musk?
Ja, alltså Elon Musk har ju sin inställning till fackliga avtal, den är ju väl känd. Men jag tror att det här kan pågå väldigt, väldigt länge, därför att det beror liksom på vilken part som har det bästa sittfläsket på något sätt, därför att Tesla rullar ju på som vanligt. 3 av de 4 strejkmånader som har passerat så var Tesla den mest sålda elbilsmodellen i Sverige. Om det vore så att att IF Metall hade medvind i opinionen, ja, då skulle väl folk inte välja Tesla. Tidigare i svensk historia så har det ju varit förenat med att man mäler ut ur det svenska samhället någonting skamligt med att inte teckna kollektivavtal. Kanske har det förändrats på något sätt. Det är ju väldigt många företag som är helt seriösa som inte har kollektivavtal. Men Tesla har då singlats ut som en part som man ska vidta åtgärder mot.
Ja, och det intressanta är väl vad som kommer hända om den här strejken då avslutas med att Tesla tecknar kollektivavtal. Vad blir nästa företag, så att säga? Kommer IF Metall stoppa här? Det är ju, tycker jag, oerhört intressanta frågeställningar. Och det som Tobias är inne på, det är ju kanske också den här, så att säga, parallellvärlden som facket tycks leva i lite grann. Det där är oerhört viktiga frågor för dem, men i en vidare krets av samhället så är det inte lika viktigt. Det är inte någonting som en konsument som funderar på en elbil bryr sig om, uppenbarligen.
Men alltså nej, jag tror inte att Tesla kommer vika sig i det här. Alltså om vi känner Elon Musk rätt så handlar ju ingenting av det han gör om liksom vinstmaximering. Han kunde väl inte bry sig mindre om svenska kollektivavtal när han funderar på hur vi ska kolonisera Mars. Liksom, det är, ideologi är ju allt för honom att stå upp för principer. Så där tror jag, om han har någonting att säga till om i det här, vilket jag antar i slutändan att han har, så kommer det bli väldigt svårt.
Och Tesla-konflikten visar ju på att fackets makt, trots att de har många gånger lagarna på sin sida, att den faktiskt är begränsad. De är beroende av att deras åtgärder som de vidtar har stöd hos allmänheten. Uppenbarligen känner IF Metall av det, annars skulle de ju dragit ut i en ännu större strejk som kanske på sikt hade kunnat krossa Tesla i Sverige. Men som sagt, Tesla-bilarna säljs fortfarande, och det verkar som att det inte är förenat med särskilt mycket krångel att på grund av det här att äga en Tesla-bil. Så att uppenbarligen vill inte facket ta i med ytterligare åtgärder, gissningsvis därför att det skulle väcka ont blod i den allmänna debatten och kanske också bland egna medlemmar. Vi får inte glömma då att när det gäller LO-kollektivet generellt, alltså de som jobbar anställda i löntagare i LO-yrken, så är det bara 59% som är med i facket. De har inte jättesolitt stöd för allt det de gör, och det är de nog medvetna om.
Jag tycker också det var väldigt intressant det Henrik sa om vad det skulle kunna få för konsekvenser för andra bolag i Sverige om det nu skulle bli så att Tesla viker ner sig. Till exempel kan man väl vara ganska nervös på Spotify, ett sånt bolag. Så att det här är ju en... På något sätt kan man ändå tycka att det är intressant att det här sker. Att det här ändå testas nu. Den svenska modellen testas verkligen i det yttersta.
Och i den större frågan så är det ju så att parterna på svenska arbetsmarknaden, arbetsgivarna och facket, har varit väldigt noga med att kollektivavtal är en privat uppgörelse. Det är ingenting som ska regleras i lagar, utan det är deras egen jurisdiktion. De vill inte ha statlig inblandning och så vidare. Det är frivilligt. Det är fullt möjligt att ha goda anställningsvillkor. Det är fullt tillåtet utan kollektivavtal. Detta har varit viktigt för parterna att betona. Inte minst till exempel i Europa, då, i Bryssel, i EU, när man har velat reglera minimilöner och så. Då har facket och arbetsgivarna unisont sagt att vänta, det där, sånt där fixar vi själva i Sverige. Därför att vi har så bra koll, så bra täckning på arbetsmarknaden. Det är ju lite si och så med det där nu.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Bra, då säger jag tack Tobias, Henrik och Frida. Missa inte våra andra poddar, Digitalpodden, Makrorådet, Analyspodden och Stormens öga. Ansvarig utgivare är Peter Fällman, och vi hörs igen nästa vecka.